Det här är Entreprenörskapspodden, en podcast producerad av elever på Entreprenörskapsskolan på Uppsala universitet. I den här poddserien intervjuar vi entreprenörer med målet att skapa en brygga mellan teoretisk och praktiskt entreprenörskap. I dagens avsnitt intervjuas Martin Tilly. Martin är medgrundare och konsult på Unique Partners Sweden AB sedan 2018, ett konsultbolag som erbjuder tjänster inom projektledning med djup teknisk nivå. Redan under högstadiet startade Martin en egen firma som heter Kaknet, där han gjorde hemsidor och sålde datorer. Välkommen hit, Martin.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, hur mår du idag?
Toppen.
Härligt, härligt. Jag tänkte vi skulle börja med att liksom prata mer om dig. Vem var du i skolan, skulle du säga? Var du den typiska nörden, tuffingen, sportnissen, eller vem var du?
Jag tror jag var den här snälla killen. Kanske med lite nördegenskaper också. Väldigt teknikintresserad. Men jag var nog den här snälla som ställde upp för folk och var inte någon tuffing och inte den här sportaren heller.
Nej, precis. Och vad skulle du säga är ditt första entreprenöriella minne?
Det var när jag upptäckte att vår stad som jag växte upp i var försöksstad för sådana här fibernät. Alltså när man kopplar upp Sverige. Så vi var först med det. Och jag hade lekt lite med hemsidor på något som heter passagen.se som var en sån här sajt där man kunde laborera med hemsidor. Men i alla fall så det här nätverket som kopplades upp i Köping då, som jag kommer ifrån. Det gällde även företag där. Och då var jag runt till alla företag som hade kopplat upp sig. Och sen sålde jag hemsidor till dem. Och jag tror jag tog 800 kronor per hemsida. Så det var strålande affärer för mig just då. Och jag gjorde det i egenskap av, ja, i min fars firma. För han hade en liten egen firma vid sidan om. Så att allt gick rätt till och det var superkul att få gå runt och prata med lite företagare i Köping och sen så sälja in hemsidor.
Ja, men precis, för att du har ju sedan tidig ålder redan på högstadiet startat din egna IT-företag. Och i det företaget som heter Kaknet så gjorde du då hemsidor och sålde datorer. Och om vi spolar fram lite grann till gymnasietiden så fortsatte ju du på IT-temat och skapade bland annat en IT-avdelning och ytterligare ett företag där du utvecklade ett content management system som användes av ett 50-tal företag. Men om vi börjar med Kaknet, vad var det som gjorde att du startade Kaknet och var fick du ditt driv ifrån?
Ja, det var liksom steg nummer två. Så först när jag gick runt och sålde hemsidor, det var det i min fars lilla enskilda firma, men sen så såg jag att det fanns en potential att göra det lite större, så då var det jag och några kompisar som slog oss samman och hjälptes åt att göra de här hemsidorna, och sen det var ju så kul att driva eget tyckte vi, så då valde vi att expandera till att sälja IT-prylar också, och det här var ju samma veva som det fanns något som hette hem-PCs och staten subventionerade hem-PCs. Så vi åkte iväg till den största firman vi visste just då och den låg i Västerås, storstaden. Och sen fick vi ett avtal med dem så att vi kunde sälja såna här hem-PC i Köping. Så att det blev ytterligare en del av vårt sortiment. Så det var bara ren flax eller vad man nu säger. Eller vi tittade väl efter opportunities.
Så du skulle säga att det var så det liksom initialt började, att ni liksom letade efter en opportunity och så tänkte ni, men här har vi en chans att liksom göra någonting.
Ja, jag skulle säga tur, men när man tänker på det så är ju mer man försöker, ju mer tur har man. Så att det var nog att vi höll ögonen öppna efter opportunities.
Men precis, och vad, i den här processen, vad skulle du säga var det mest avgörande ögonblicket för att ni faktiskt skulle komma igång liksom och liksom starta det här företaget?
Det var nog inget speciellt ögonblick, utan det blev mer gradvis, att ju mer vi laborerade med idéer desto mer insåg vi att vi skulle starta någonting tillsammans och formalisera det.
Mm, precis. I litteraturen så pratar man om entreprenörskapets narrativa element, till exempel genom att identifiera teman eller skapa berättelser. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om vad det finns för likheter och gemensamma nämnare i ditt entreprenörskap. Du har ju startat flera IT-företag och sådär, också i olika åldrar, olika faser i livet. Så skulle du säga att ditt teknikbaserade entreprenörskap har förändrats genom din karriär?
Oh ja, det har det gjort väldigt mycket. Från att vara en liten pojkspjoling som har suttit med HTML-programmering så har jag ju under min livstid. Så jag har ju lärt mig och lärt mig och lärt mig och fått mycket mer erfarenhet av olika genrer. Så att jag har ju bytt genrer några gånger under mitt yrkesverksamma liv. Så att det har förändrats ganska mycket. Från att vara liksom den som sitter och knappar kod på kvällen till att idag tycker det är super, super kul att organisera människor i grupp med ett gemensamt mål.
Mm. Ja, men precis. Så skulle du säga att det finns några grundpelare i ditt entreprenörskap som du alltid liksom, det här är någonting som jag följer eller någonting som har genomsyrat hela din entreprenöriella resa till idag?
Ja, jag tycker man ska ha kul. Har man inte kul, då ska man inte syssla med det, för då kommer du aldrig bli successful. Och sen så har jag också haft ordning och reda på ekonomin, så att jag har aldrig velat vara på gränsen till att se någon konkurs eller dylikt. Så att god ordning på ekonomi och ha roligt.
Mm. Precis, så du, som sagt, du startar ju dina företag under din studietid. Hur stor påverkan tror du att den miljön hade på ditt entreprenörskap?
Jag tror att jag som person alltid har velat haft ett företag för att kunna konkretisera saker. Och man kan konkretisera väldigt mycket när man studerar. Men om man ska konkretisera saker åt andra bolag, för jag har ju alltid varit konsult, så det har varit väldigt svårt att få till det för min del. Så att jag har haft ett behov av att ha en verksamhet vid sidan om där jag kan få utlopp för att kunna hjälpa andra bolag.
Mm. Ja, men precis. Och ofta så brukar man prata om entreprenörskap och startup som en framgångssaga. Det är väl det man kanske brukar höra mest om. Och det är ju viktigt att belysa att framgång kan ju ha olika betydelse. Och i kursen som vi har haft så har vi diskuterat narrativa element ur ett berättande perspektiv. Alltså att man kan beskriva entreprenörskap som en berättelse som har en början, ett mitt och ett slut. Vilka var dina främsta utmaningar i ditt entreprenörskap om du tänker som en helhet?
Åh, vilken svår fråga. Främsta utmaningarna. Jag tror att det är tiden. Min egna tid. Och det är många som säger att man är tvungen att jobba över och det tar all tid på helgerna. Och det ligger väldigt mycket i det. Själv har jag försökt vara väldigt disciplinerad att ändå avsätta tid till, ja, just nu är det familj, att jag ska ha min familjetid. Men tidigare har det varit att jag ville ha sportat eller varit ute på nation som är i Uppsala eller vad det nu kan vara. Så att jag tror nog att tidsbegränsningen har varit det som har varit tuffast att hinna med saker.
Och då skulle du säga att den här tidsbegränsningen också har förändrats genom livet, liksom genom karriären och i de olika faserna?
Ja, absolut. Och det är beroende på min familjesituation. Att ju mer unga jag har fått, ju mer hundar jag har fått, ju mer landställen jag har fått, desto mindre blir den här extra tiden som man kan lägga på jobbet. Så jag försöker vara extremt effektivt när jag jobbar.
Ja, men precis. Så för att gå tillbaka till det här, hur bilden av entreprenörskap ser ut och hur framgångsrikt entreprenörskap ser ut. Vad betyder det för dig? Vad är ett framgångsrikt entreprenörskap för dig?
Ett framgångsrikt entreprenörskap, det är när man har byggt någonting som är självgående och aldrig har varit nära att få monetära problem. Så att man har skapat någonting som kan rulla på av sig själv. Då tycker jag att man har lyckats.
Ja, precis. Vi ska gå vidare här och jämföra lite ditt entreprenörskap och ditt konsultande. Och vad skulle du säga skiljer sig mest mellan ditt entreprenörskap i dina IT-företag och ditt konsultande? Då tänker jag mer på projektledning och de aspekterna.
Mm. Något som har varit genomgående genom allt, det har varit att man måste sälja. Man måste alltid sälja. Så det har aldrig skilt sig. Nu var inte där frågan. Nej. Men det är någonting som har varit genomgående, att man måste alltid sälja. Alltid sälja, sälja, sälja. Och jag säljer jämt. Och jag kommer aldrig klassa mig som säljare, men de säger att jag är det. Men jag tänker alltid på opportunities när jag träffar någon i något nätverk eller vad det nu kan vara. Det som har skilt sig från att sälja en produkt versus att sälja timmar, det är ju att det är, måste ha mera volym när du säljer produkter oftast, och säljer du timmar så är du begränsad till din egen tid. Så det är två olika problem med de olika modellerna. Tid versus att få till volymer av försäljning.
Ja, men precis. Och det är spännande det här du säger, opportunities. Men hur får man, hur hittar man de här opportunities? Är det liksom via kontakter eller är det via liksom dina egna idéer? Eller var kommer de ifrån?
Förut så sökte jag väldigt aktivt efter olika saker. Som jag sa, i början av min karriär så var det mycket så här slump och det hände. Men sen så har jag varit väldigt, väldigt aktiv i olika nätverk för att försöka hitta opportunities. Man kan ju också köra, liksom brainstorma själv och sätta ihop två olika teknologier eller teknologi med en konsultdel och se vad som händer om man kan göra någonting av det. Men på senare år så har vi blivit mer relaxed, utan jag ser det mer som att ibland poppar upp opportunities. Man pratar med någon, man läser någonting, man lär sig något nytt och det bara händer i huvudet att man kopplar ihop saker och ser att det kanske finns ett behov av det man har kopplat ihop, så att säga.
Skulle du säga att det har också med liksom erfarenhet att göra, att det har blivit lättare på ett sätt, eller liksom att du har kanske ett bredare nätverk, eller liksom, vad skulle du säga är anledningen till att det har blivit lättare, eller man ska säga?
Ja, jag tror nog bara att det kanske tryggheten i sig själv, och det är nog erfarenheten. Att, men jag vet inte om det blir lättare nu, det är mer att jag tar det lite mer med en klackspark. Förut så kämpade jag mer för att hitta opportunities. Nu lutar jag mig tillbaka och ser att det kommer i alla fall. Jag vet kanske inte om det hade gjort det i början av min karriär, att det hade kommit upp så mycket opportunities som det gör nu, beroende på att jag kanske känner fler folk och känner de som sitter i rätt positioner för att prata om nya idéer eller vad det kan vara.
Men precis. I kursen som vi har läst nu så har vi läst artiklar om resurser och att resurser kan vara av olika slag, till exempel i form av kapital eller kunskap. Och i en specifik artikel, Practitioners Perspectives, så pratar de här utövarna om mänskliga resurser i tidiga företag. De diskuterar bland annat att det finns skillnader i rekrytering mellan ett mindre företag och ett större företag. Och de påstår att inom entreprenörskap så sker rekrytering mer löpande och organiskt, medan i större bolag så sker det mer på ett strukturerat sätt, till exempel med en HR-avdelning. Och eftersom att du har ju erfarenheter både inom startups och har jobbat i större företag, så tänkte jag att vi skulle kunna prata lite om just resurser. Och håller du med dem i artikeln att rekrytering av mänskliga resurser sker mer löpande, organiskt inom entreprenörskap?
Ja, skulle jag säga. Min approach är mer att desto färre man är som jobbar, desto mer rätt måste det vara. Man har inte råd att ha något dåligt äpple, så att säga, i sin korg. Är det så att du har en stor lastbil med frukt, så kanske det är okej att ett äpple är dåligt, men det förstör en viss del av lasten. Men har du en liten korg med äpplen och ett är dåligt, då förstör det hela korgen. Så att det är extremt viktigt i mindre bolag att man ser till att rätt folk kommer in. Det får inte komma in och ruttet äpple.
Men precis. Så med dina erfarenheter i IT-företag, hur har du skaffat dig de resurser som du behövt? Och då pratar jag inte bara om just mänskliga resurser, utan jag tänker också på till exempel kapital. Hur har det gått till för dig?
Mm. Om vi börjar med mänskliga resurser då, så jag har utgått helt ifrån mitt egna kontaktnät i början på min karriär. Bara rekryterat bekanta eller bekantas bekanta som man har koll på. I senare år så har jag också gått ut mera brett och rekryterat utanför min sfär. Men processen har ändå varit att det får inte komma in några dåliga äpplen. Det ska vara de bästa av de bästa och de ska vara trevliga och kunna sköta sig också. Och när det kommer till finansiering så har jag aldrig tagit ett lån för att starta någonting eller för att utveckla någonting. Så att hittills har jag klarat mig på att bara växa organiskt. För- och nackdelar, det tar längre tid att göra det. Fördelen är att man inte har någon annan som är inne och påverkar ens väg framåt.
Men precis, och det här skiljer sig såklart från de större bolagen också då, att där det fungerar ju kapital kanske på ett annat sätt och resurser också såklart. Och jag skulle vilja prata lite mer om de här likheterna och skillnaderna. Hur du skaffade just resurser till dina IT-företag och ditt dagliga arbete som konsult. Hur liksom fördelar du dina resurser och hur fungerar det, skulle du säga?
I början på karriären så ville jag vara väldigt insyltad i vad folk gjorde för någonting. Man kan väl kalla det lite mera micromanagement. Idag så vill jag bara ta in folk som kan vara självgående så att man inte behöver mikromanagera, för jag tror att det är fel approach. Så att jag försöker välja folk som kan driva saker utav sig själv och sen så ge klara, vad säger man, boundaries, gränser, vad man får och inte får göra och ett tydligt mål också. Och sen så ska man kunna spela den fotboll med de reglerna, så att säga. Så det är väl skillnaden, att jag har gått ifrån att vara den som är insyltad i allt till att försöka att släppa det. Det finns ju olika metodiker inom projektledning bland annat som jag brukar referera till, och det är något som heter management by exception, att man ger tydliga gränser och tydligt mål och sen så får de som jobbar på den här fotbollsplanen hojta till ifall det är något som går snett, så att man inte behöver gå in och kolla av om de spelar mot samma mål eller inte.
Och är det då liksom för att på ett sätt underlätta ditt egna entreprenörskap att göra så med dina resurser, att liksom ha dem så självgående som det går för att du i ditt teknikbaserade entreprenörskap ska kunna driva det, om man säger så?
Nej, det har nog mer att göra med att jag tycker man ska ha roligt på jobbet, och jag är rätt övertygad om att de flesta har svårt för mikromanagerande chefer. Jag tror man mår bäst av att få lite friheter under ansvar och veta vad man ska någonstans. Så att jag tror att alla har roligare runt om mig om man har den approachen.
Mm, ja, men precis. Och i samma artikel som jag presenterade förut så pratar de också om att entreprenörskap kan speglas av kaos och dimma och oklarhet. Och när du drev dina IT-företag, upplevde du den här dimman som de pratar om?
Jag vet inte om det var en dimma, men när jag var yngre så var det väldigt, det bara hände saker runt om, men man hade liten koll på liksom outputen. Nu för tiden har jag tagit på mig erfarenhet, och när jag startade upp senaste bolaget så var det en ganska tydlig och rigorös affärsplan som vi tog fram, en budget. Och ta i trä så har den hållit ganska bra också. Det är inte alltid det gör det, men det är ändå bra att ha en baseline när man sätter upp någonting nytt, är väl det jag har lärt mig. För att då kan man jämföra med någonting, alltså utfallet mot baseline. Så det är väl skillnaden.
Men precis, och just hur navigerade du dig, om man tänker liksom dina första företag när du var väldigt ung och det var liksom den här kaosen, den här dimman. Hur navigerade du dig igenom det? Var det några speciella strategier du liksom följde, eller hur gick det till?
Nej, jag var ganska cowboy då. Och återigen, tiden som har varit bristande, då fick jag avsätta väldigt mycket tid för att styra upp de här sakerna som gick snett, som var oplanerade. Nu är det väldigt sällan som att jag är tvungen att rycka in på en brandsläckning i själva bolaget. Visst, det händer någon gång att det sker någonting som man inte har med i sin risklogg för företaget. Men ofta så har vi ju loggat de här riskerna som finns och bedömt vad man gör när det sker någonting. Det kan vara att kassan blir lägre än vad man förväntar sig, eller att någon får för sig att göra någonting annat som den inte ska, eller vad det nu kan vara. Men just nu känner jag att jag har bra koll, och det är på grund av att jag har en bas som jag kan förlita mig mot.
Ja, men precis. Och Martin, du har ju också under din studietid varit aktiv i Drivhuset. Där du har hjälpt andra studenter att starta egna företag. Och i en artikel som vi har läst, Entrepreneurship as a Process, så konstaterar man att kontext är viktigt. Och mer specifikt entreprenörskapets community-kontext. Så när du coachar de här andra studenterna, vad var de största utmaningarna som uppstod hos dem och deras entreprenörskap?
De flesta som sökte upp Drivhuset när jag var där, det här var ju jättelänge sedan, det var över 20 år sedan när Drivhuset var nytt. Det var ju sådana som vacklade. Törs jag starta eget? Törs jag det här? Och jag var anställd av dem på deltid, och mitt ansvarsområde där, det var att få folk att våga. Se på mig, jag har startat upp det här. Det är inte så svårt. Kör bara, kör.
Så det var det liksom din strategi och peppa dem att liksom säga till dem, kör bara. Eller fanns det någonting annat som du, något verktyg eller någonting?
Ja, drivhuset i sig var ju, jag har inte varit så insyltad i dem på senare dag, men just då så var det, de hade ju väldigt bra stöd för att gå igenom affärsplaner och så vidare med seniora mentorer och så. Så att det var ju inte att man skickade ut någon som hade en dum idé som skulle konkursa efter en kvart. Utan det var ju snarare att jag var där för att sporra, så man tog steget vidare och sen byggde en affärsplan som sen gick igenom tillsammans med drivhusets mentorer. Och sen kunde det bli åka av. Eller så fick man rådet av att kanske lugna sig och jobba vidare på sin affärsplan.
Men precis. Och drivhuset är ju en av de här, man brukar säga, aktörerna i innovationssystemet som vi faktiskt har ett väldigt bra gediget här i Uppsala. Och inom ett innovationssystem så skapas ju en miljö där kunskap, teknologi och entreprenörskap på ett sätt kan mötas. Och nu var det ju här väldigt många år sedan som du säger, men såg du några fördelar med att det här utbytet fanns inom det här innovationssystemet?
Absolut. Det får inte bli liksom klubbar för inbördes beundran, utan man ska mötas korsfunktionellt. Jag är själv aktiv i flera nätverk där man får träffa allt ifrån liksom busschaufförer till seniora revisorer eller vad det nu kan vara. Jag tror det är jättenyttigt att träffa andra människor.
Men precis, och du tror också att det här är nyttigt för alla möjliga människors entreprenörskap och liksom att främja det på ett sätt?
Ja, jag tror det är jättesvårt att sitta på sin kammare ute i skogen och vara den här som kläcker idéer. Det finns de som lyckas med det, absolut. Men jag tror att till och med de som lyckas med det hade kanske lyckats bättre om de hade varit och nätverkat lite grann med andra.
Ja, precis. Så eftersom att du coachade de här studenterna i deras entreprenörskap så fick ju du möjligheten att på ett sätt uppleva entreprenörskapet som en process eller som deras process. Och under vår kurs så har vi läst och diskuterat entreprenörskap som just en process och även problematiserat entreprenörskap som en kausal utvecklingsprocess. Och vad menar jag med kausal utvecklingsprocess? Jo, det menas med att man på ett sätt försöker förutspå och försöker nå ett definierat mål med en given uppsättning medel. Och vi har ju tidigare pratat om varför och hur du startar dina IT-företag. Men om du tänker tillbaka på hur det gick till och den processen så att säga. Hade du en specifik strategi, en väldigt detaljerad strategi? Eller var det liksom mer på måfå att du liksom tog dig fram?
I början så var det mycket måfå. Och sen så, ju mer jag läst och studerat, ju mer jag insett att det är bra med en gedigen bas innan man kastar sig in i någonting. Men jag vet att det finns de som tycker att man ska kasta sig ut först bara för att se att det finns en market traction eller vad man nu kan säga. Så bara kasta ut idéer och se vad som händer. Jag är lite mer att jag vill ha en trygg bas. Sen kan jag börja strategiskt iterera idéer ut mot en ny marknad. Jag tycker det är svårt att gå in på nya marknader.
Ja, men precis. Så om vi istället diskuterar motsatsen till det här kausala då, så kallas det för effectuation. Och enligt professor Sarah Varthy och hennes modell om effectuation entrepreneurship så är processen istället fokuserad på med en viss uppsättning medel skapa olika möjliga mål. Och det här relaterar till exempel till kreativitet. Så på vilket sätt har kreativitet spelat roll i ditt entreprenörskap och ditt drivande av dina företag?
Mm. Svår fråga, men kreativitet. Jag ser väl mig själv inte som så här superkreativ när det kommer till affärer. Jag är ganska konservativ och tråkig. Däremot så är jag konstnär vid sidan om och målar mycket tavlor. Men jag vet inte vilken kreativitet man pratar där. Men är det affärsmässig kreativitet så visst, jag tror att det kan vara väldigt gynnsamt. Samtidigt så tror jag inte man har en nackdel heller som jag att vara ganska konservativ med hur man driver affärer även fast man är entreprenör.
Men precis, och om vi liksom tänker ur ett tekniskt perspektiv och mer mot teknikbaserat entreprenörskap, skulle du se att det finns utmaningar med att vara kreativ inom just teknik och liksom den typen av entreprenörskap?
När det kommer till teknisk entreprenörskap så tror jag att nyfikenhet är nyckel där. Och det är väl kopplat till kreativitet också. Men för att överleva i en så snabb förändlig teknikvärld så måste man vara otroligt nyfiken för att testa nya saker och kasta sig på nya appar eller vad det nu kan vara. Så man ska inte vara försiktig där. Så att det är väl en form av kreativitet.
Och skulle du säga att, eller hur har din kreativa sida i det här förändrats genom åren? Skulle du säga att den varit likadan, att det är någonting du föddes med den här kreativa liksom sidan eller liksom delen och det är samma idag? Eller skulle du säga att det är någonting som du också känner har utvecklats?
Ja, för min personliga del så har det nog gått i vågor lite grann. Men återigen, som sagt, jag är en ganska konservativ person och har nog alltid varit på det här strukturerade, så här driver man affärer sett genom alla mina dagar. Men det har väl gått i vågor beroende på vad jag läst för litteratur eller vad jag befunnit mig. Men i vågor för min personliga del.
Precis. Om du skulle vilja ge 3 råd till studenter eller andra som är intresserade av att lära sig mer om just teknikbaserat entreprenörskap, vilka 3 råd skulle det då vara?
Ha kul. Ha kul igen. och våga testa. Men jag ska väl ta en tredje också. Jag tycker man ska ha koll på ekonomin så man inte gör bort sig. Det kanske inte är supersmart att köpa den fetaste drönaren och sen inse att man inte har drönarkörkort.
Precis. Väldigt bra tips. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med 5 snabba frågor. Så jag kommer säga det här eller det här och så får du välja en. Och det ska gå snabbt.
Ja.
Är du redo?
Jag är redo.
Bok eller film?
Film.
Potatis eller pasta?
Pasta.
Morgon eller kväll?
Morgon.
Skidsemester eller solsemester?
Solsemester.
Choklad eller vanilj?
Vanilj.
Tack så mycket för att du gästade oss.
Tack så jättemycket.